Det är måndag den 18 mars och det här är Börslunch.
Och ämnet för dagen är: vilka läkemedelsaktier är egentligen den bästa medicinen för en välbalanserad aktieportfölj just nu? Jag heter Jonas Malmborg.
Och jag heter Kajsa Söderberg. Varmt välkomna hit, Elinor Hult, förvaltare på Health Invest, och Johan Unerus, analytiker på Redeye.
Tack.
Hörrni, vi ska prata om några, ni ska få lyfta några intressanta aktiecase som ni har med er här idag. Men jag tänkte att vi ska börja med ett litet nyhetssvep över sektorn. Och titta lite vad som är aktuellt, vad som bubblar just nu.
Och det går ju inte riktigt att prata om läkemedelsaktier utan att prata om Novo Nordics. Aktien är ju upp med 300% de senaste tre åren. Jag tror att vi kan få en graf på det. Där har vi det. Och de har ju nu ett börsvärde på 6300 miljarder svenska kronor. Det är ungefär som 7 Atlas Copco. Är det här rimligt, Elinor?
Nej, men det är rimligt, för det har skett såna extremt stora framsteg de senaste åren inom det som heter obesitasbehandling. Och det här kommer sig ju av att Novo Nordisk och Eli Lilly har varit väldigt duktiga på att ta fram läkemedel mot diabetes. Och då har man som biverkan till den behandlingen sett att viktnedgång har varit en faktor. Och då har man liksom jobbat på den aspekten av läkemedlen och kunnat då ta fram läkemedel som är väldigt bra på att ta fram på att åstadkomma viktnedgång.
Så de hade nästan liksom lite så här extrem tur att det läkemedlet
fungerade? Ja, det är ju ibland så att man upptäcker andra aspekter av ett läkemedel. Och i det här fallet så har vi ju också då drabbats av att det finns så många patienter globalt som har en obesitasdiagnos, eller borde ha en i alla fall. Så det kan vara upp till 1 miljard människor globalt som har obesitas. Så att de här sakerna sammanfaller ju bra, att det plötsligt finns en jättestor efterfrågan och att det då finns en behandling som är effektiv.
Man kan ju sätta det lite i perspektiv. Det är ett bolag som nyligen fyllde 100 år. De växer med 36%. Bara det är ju säger ju rätt så mycket. De är skickliga på innovation, produktutveckling, men de är också skickliga på kommersialisering, logistik och tillverkning. Och det här som har varit en game changer för dem, som man, om man använder ett engelskt uttryck, så har ju varit de här GLP-1:orna. Och det är ett bra exempel, för där var man inte ens först, utan man kom in i marknaden som i efterhand.
Jag måste avbryta dig. Jag vet inte riktigt vad GLP är för någonting. Vet du det, Jonas?
Nej.
Nej, kan du berätta?
Berätta, Jonas.
Ja, det är inte ett bilmärke.
Nej, det är det inte.
Skönt.
Nej, men man förknippar ju Novo Nordisk med diabetes. Och insulin inte minst. Kanske också blöda sjuka. Och lustigt nog, den här försäljningen, den står ju liksom nu för 30% av totalförsäljningen. Och det är ju rätt intressant. Och den här förändringen har gått fort. Och så relaterat till det du var inne på, det är ju runt 10%, 9-10% av den amerikanska befolkningen, vilket är liknande, som har diabetes. Medan de som är obese, övervikt och kraftigt obese, det är ju över 70%. Och många av de här människorna har ju riskprofiler som är förhöjda inom hjärta-kärl. Man kanske har förstadier på diabetes. Så det här är ju liksom en skärningspunkt. Va? Det är kroniska sjukdomar, det är sjukdomar där behovet på behandling är stort. Och där det inte har funnits någon bra behandling. Så man har ju bara skrapat på ytan. Men tillbaka till grundfrågan, GLP-1. Det är en kroppsegen funktion som är svår, var utmanande att tillverka. För att halveringstiden var så kort. Så man lyckas stabilisera den först i injicerbar form. Och sen då också i tablettform. Vilket var en väldigt stor utmaning. Och den här återställer en del, hjälper till att återställa en del av den kroppsnormala insulinproduktionen. Det är den som försvinner i typ 2 eller åldersdiabetes. Men så länge man har någon funktion kvar, då hjälper GLP-1:orna till och normalisera den funktionen. Och det är naturligtvis väldigt positivt, både för de som har diabetes. Och sen som lök på laxen så ser man ju då att det också påverkar saker som mättnadskänsla och också hur näringen tas upp och hur man undviker kanske och magasinera energin så att man blir övervikt.
Alltså, jätteintressant, och det är stora sidoeffekter på det här preparatet. Men tillbaka till aktien, Elinor, du talar ju lite egen sak. Ni i din fond har en hel del Novo Nordisk. Ja. Varför fortsätter ni att tro så starkt på aktien?
Nej, men det är klart, när man ser en sån här kursgraf att man tänker på, har den sprungit iväg för mycket och är det dags att kliva av? Men det tror inte vi. Det är bara 1 miljon patienter som står på det här Wegovy, som är det här läkemedlet som är så effektivt och framgångsrikt. Och det finns ju som sagt 1 miljard patienter som skulle nyttjas av en sån här behandling. Sen kommer ju inte alla de få det världen över, förstås. Men vi tror att det här är väldigt tidigt, och Novo Nordisk har ju varit, de har ju varit först i den här utvecklingen, och sen kommer ju även Eli Lilly med liknande, och faktiskt just nu lite vassare behandlingar. Men de här går hack i häl och tar fram nästa generation. Så att, jag tror att det finns mycket kvar, men det är klart att aktien kommer kunna wobbla lite grann. Mm. Jag tänker också på lång sikt. Det är lätt att tro att när det kommer en ny behandling så kommer hela liksom marknaden flytta dit. Men det är också så att produktionskapaciteten är ett jätteviktigt område i det här fallet. Och Novo gjorde de gick och köpte en av sina leverantörer, en del av värdekedjan, för att skaffa mer sån här fill-finish-kapacitet.
Bolag som heter... För att säkra upp det då?
För att säkra upp det, eftersom det har varit en trång sektion som gjorde att det var lite svårt att nå marknaden med all produkt förra året. Så att över lång tid så har man också säkrat upp då, kapacitet. Och det kommer att vara väldigt viktigt även framåt. Så det är svårt för någon annan spelare att tävla med de här giganterna som har såna extrema volymfördelar.
Ja, men jag undrar också lite grann, för rätta mig om jag har fel, men visst är det så att Wegovy, de täcks väl väldigt sällan av liksom privata sjukförsäkringar i USA eller offentliga i Europa?
Ja, alltså det är sant. Det är 50 miljoner liv som täcks av Wegovy i USA. Så att det är inte, det är ju en mindre del av befolkningen, men det är också ganska nylanserat, och man jobbar ju på att öka det här. Faktum är att Novo säger att det är 80% av patienterna betalar mindre än $25 out-of-pocket-kostnad. Så att de jobbar väldigt, väldigt hårt på att ta fram det här. Och det som vi har sett under förra året, inte minst då, som fortsätter att komma, det är data som visar att de här behandlingarna förebygger andra sjukdomar eller har många andra effekter än bara viktnedgång. Det här är ju inte en kosmetisk behandling, utan det här har att göra med att försena diabetes, som du var inne lite grann på, även andra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och liknande, njursjukdom och annat. Så att på så sätt blir det ju att de som betalar för de här behandlingarna verkligen har orsak att täcka dem. Så att jag tror vi kommer se mer av det här.
Det kanske kommer att ändras i framtiden då?
Det tror jag. Ja.
Konkurrenter då? Förlåt.
Ja, men det här är ett väldigt centralt område, och det har ju bäring på en hel del andra bolag också, men det är ett väldigt bra exempel. När det kommer in en ny behandling, det har inte funnits någonting, och väldigt mycket är den privata försäkringsdelen då. Och då är det kommittéer som ska ta beslut, de får olika status och listningar, så det här är ju en process. Och nu, men när man nyligen då fick godkänt också för att dra ner hjärt- och kärlrisker då. Så det är ett bra exempel på argument som kommer att avvägas i de här
som talar för,
för att man får ökad erkänna. Och därmed också en bredare täckning på reimbursement och försäkring. Det är väldigt centralt.
Absolut. Man är ju inte ensamma inom det här segmentet. Man har en stor konkurrent i USA som heter Ivy Lilly.
Eli Lilly.
Förlåt. Ivy är något annat. Eli Lilly.
Bra,
observanta Kajsa. Eli Lilly, hur oroliga tycker ni att man på Novo Nordisk ska vara för Eli Lilly? Vad säger Johan? Vi börjar med dig.
Jo, men de är ju högst relevanta. De är ju i marknaden med en väldigt konkurrenskraftig injicerbar produkt. Men Novo Nordisk har ju visat sig vara väldigt duktiga på att ta fram nya produkter. De har flera produkter i pipeline och som också är kraftfulla, som ligger tidigare. Och det här kommer ju vara en marknad som det finns plats för flera. Marknaden är ju enorm. Så att, det är klart de ska vara på alerten. Men det är väl ett hälsosamt tecken att det är två. Sen är det en sak till. Det blir ju lätt en sån hysteri runt vikt. Va? Och folk ska vara... Ja, jaga vikter, och det är ju en del i det här. En del kändisar har använt det. Och det har väl varit ett väldigt bra marknadsföring, får man misstänka. Men man kan ju ta i åtanke att vara lätt överviktig, äta hälsosamt och leva någorlunda normalt. Det kan ju vara... Det finns studier som visar att det är bra att vara lite överviktig.
Exakt.
Men det finns ingen anledning att ha...
Nej, det har hysteri. Du rätt i. Men du, Johan, vi måste också hinna med att prata om svenska BioArctic. De seglade ju lite grann upp i nyhetsflödet i början av mars, trots att det var inte riktigt något som hade hänt i bolaget. Vad säger ni om
detta? Men jag tror det var väl två saker som hände där i början på mars. Det var dels att deras samarbetspartner Eisai kom med en rapport och pratade om att marknaden skulle vara väldigt stor för det här läkemedlet som de då gemensamt säljer ganska många år framåt i tiden. Så jag tror det kan ha varit en liten medvind. Men det andra som hände var att just Eli Lilly nu igen, då, samma bolag som vi just pratade om, de har också ett liknande Alzheimers läkemedel och det skulle fått godkänt, trodde man. Men det blev lite försenat för det kom lite frågor kring biverkningsprofilen och lite hur man doserar det läkemedlet. Så att, det kan också vara.
Så konkurrentens motgång var en smärre framgång? Ja. Vi kanske ska säga det, just att BioArctic här är, det är Alzheimer-läkemedel som man utvecklar.
Och förseningar är ju ganska vanligt i den här branschen.
Ja, alltså det kan ju vara att man har fler frågor att ställa eftersom det är komplexa läkemedel. Men här inom Alzheimers, det här är så de första behandlingarna som har visat någon effekt på själva sjukdomsförloppet. Så att det finns mer än en part verksam, det är ju faktiskt bara bra. Vi ser gärna att det ska vara två för att bygga, eller fler för att bygga en marknad. Så att vi hoppas det går bra för dem.
Här har vi BioArctics kursdiagram. Och vi ser just den här uppgången. Alltså, vad säger ni? 2022 då var det var ett rusningsår för bolaget, för aktien.
Det var ju då som deras fas 3-studie läste ut och det var den första positiva studien någonsin som var tydligt positiv inom Alzheimers sjukdom. Så det var ju något
motiverad uppgång.
Alldeles fantastiskt när det kom, och där ska vi vara väldigt stolta som svenskar som
har ett så fint Gunilla bolag. Osvall som är VD där.
Ja, och Lars Landfelt som har varit med och tagit fram det här. Så det här är ju fantastiskt. Men däremot det finns ju någonting som man brukar säga short the launch inom hälsovård, och det är för att det kan vara väldigt svårt att just lansera ett läkemedel, särskilt inom ett nytt område. Och inom Alzheimers sjukdom så då är det nytt. Hur ska man ställa diagnosen och övervaka patienterna och följa dem och så vidare. Och det, vi har faktiskt i USA för två veckor sedan träffade Biogen som är den andra samarbetspartnern. Mm. Och de sa just det att få tag i personer som kan ställa diagnosen, neurologer, det är just nu den trånga sektionen. Så att, det är svårt att lansera, men vi hoppas att det här kan få lite bättre fart.
Och temat för dagen är ju vilka läkemedelsbolag som är rätt för din aktieportfölj. Och vi har bett förvaltarna och analytiken att ta med sig två stycken aktiecase. Johan, berätta, vilket är ditt första bolag?
Ja, första bolaget får nog bli Caliditas i IgA nefropati, som är en svår njursjukdom. Och då bland patienter som har kommit så långt så att deras njurfunktion börjar falla lite mer tydligt. Där har man haft väldigt dåligt med läkemedelsalternativ då. Och Tarpeyo, som produkten heter, som Caliditas har, är då godkänt. Och där är man rejält framför konkurrenterna. Man har fått ett fullständigt godkännande. Och man är det enda bolaget som har 2-års studier på att man stabiliserar njurfunktionen då. Så att det är väl i korthet. Deras,
är det godkänt då på den amerikanska marknaden först och främst?
Ja, också i Europa och på gång i Kina och också på gång i andra regioner. Man säljer direkt i USA.
Vi har en kursgraf här. Det går både upp och ner. Upp och ner.
Ja, det finns ju likheter med BioArctic på det sättet att när man är i lanseringsfaset så kan man ju undra vad är det för frågetecken? Varför tar det inte fart mer? Det finns andra likheter här. Vi pratade ju tidigare om betydelsen av att få stöd från den privata marknaden. Och det här är också frågan om en produkt som är ny på marknaden. Det finns oklarheter hur den ska användas. Det finns oklarheter vilken status den har bland privata försäkringsbolagen. Mm. Och vår bedömning är att det är den här frågan som är högst central nu för Caliditas. För att de behöver argumentera i de här hälsovårdsplanerna som brukar prata om hur den ska positioneras och hur den ska ersättas.
Är det här någonting som man kan tänka sig att de kommer liksom få inom närtid?
Ja, de har ju nyligen fått ett fullt godkännande, så att det här kommer att komma ut. De här kommittéerna som tar de här besluten, de brukar träffas kvartalsvis, en del månadsvis. Så att det är en process som pågår nu då. Och sen träffar ju specialisterna kunder, patienterna då, vanligtvis 3 gånger om året, ibland kanske oftare. Så att det här kommer vi få se under året. Dels hur Tarpeyos listning förändras i ersättningssystemet i USA, inte minst 2/3 kommersiellt ersatta. Och sen då hur specialisterna tar sig an patienterna.
Mm. Det var Caliditas. Du har med ett annat bolag också.
Ja, korthet. Vi tycker att man kan uppmärksamma Xvivo då. Xvivo håller på med preservering av organ inför transplantation.
Är det mer medicinteknikbolag då?
Det kan man säga.
Mm. De tillverkar utrustning.
Ja, utrustning, men även...
Här har vi Graf på Xivo.
Ja.
Bolaget som är en avknoppning från Vitrolife från början.
Precis.
Och... Ja, berätta. Vad finns potentialen här?
Man är verksam inom tre områden, kan man säga, eller tre organ. Hjärta, lungor, lever och njure. Och det, framförallt lungor har man varit etablerad länge. Och man, utöver utrustningen som vi var inne på, så tillhandlar man också preservationsvätskor. Och de kan vara läkemedelsklassade rent tekniskt faktiskt, för de är rätt aktiva. Så det här handlar om att liksom se till att organen är i bra skick, att man kan transplantera organ från donatorer som är i, ja, som är högre risk och befinner sig från längre avstånd. Mm. Så, och det som är intressant med XVIVO är att man har ju egentligen produktportföljen, både lösningarna och maskintekniskt, om man uttrycker sig så. Medan man inte alls har kommit ut på alla marknader, och en del donatorsegment har man bara skrapat på ytan på. Så att vi ser stor strukturell tillväxt och en god fortsatt utveckling för XVIVO.
Tack. Vi ska hinna med Elinors bolag också. Har du någon liksom kommentar kring... Har du kikat på Caliditas eller XVIVO?
Ja, nej, men Caliditas är jag välbekant med. Och jag hoppas också verkligen att den där lanseringen får ticka på ordentligt. Det har ju varit lite nästan snobberi kring att it's just a steroid. Och jag tror att läkarna behöver komma över det faktum att det är en mycket vällevererad steroid som har god effekt och är unik där. Så jag hoppas på att det går bra. Mm.
Elinor, du har ju också med dig två aktier i portföljen. Om vi börjar med Camurus.
Precis, jag tog med en välbekant och en inte så välbekant. Camurus hade ju ett jättestarkt år förra året och lite svajare start på det här året. Men jag tror att det här kommer vara en jättefin långsiktig kandidat, även om kursen ser en aning läskig ut när man tittar på den. Så här måste jag erkänna.
Men först, kan du inte berätta vad de gör?
Absolut, helt rätt. Det här är ju ett bolag som då säljer en behandling mot opioidberoende. Och det är en långtidsverkande behandling som kan vara varje månad som man tar en spruta. Och det kan då göra att man inte har det här trycket att missbruka, helt enkelt. Och som vi vet är det ju över, jag tror det är över 250-270 personer om dagen som dör i USA av missbruk då. Så att det är ett jättestort behov i alla möjliga länder, men även där. Och det har ju sålt väldigt, väldigt bra, det här läkemedlet. Och nu fick de också godkänt i höstas för just den amerikanska marknaden via en samarbetspartner. Och den lanseringen har kommit igång bra, så det ser jättelovande ut. Men sen tror jag att aktien, dels reste lite kapital i början på året, men också så när de rapporterade så blev marknaden jättebesviken för att de höjde sina kostnadsutsikter. Men jag tycker det är väldigt kortsiktigt. Alltså de ska förhoppningsvis få godkänt för ett annat läkemedel, en helt annan indikation som heter akromegali, som är en ganska ovanlig sjukdom. Men förhoppningsvis kan de få komma igång med den lanseringen i slutet av det här året.
Det brukar väl vara bra när läkemedelsbolag har liksom flera olika spår att gå på?
Ja, det här one-trick pony-grejen finns det lite risk i förstås. Men nu är det ju sån stor efterfrågan på den andra produkten. Så det är klart att i investeringsfasen så blir det ju lite motvind av att man måste ta lite mer kostnader. Men jag tror det här kan bli ett bra case på lång sikt. Den är dyr i år, men tittar man ett par år framåt så är den under 20 på PE-talet.
Johan, har du några kommentarer kring Camurus?
Ja, det var mitt tredje val.
Men...
Nej, men jag håller alldeles med. Det är väldigt intressant bolag. Och har ju möjligheter inom områden som faktiskt har större potential.
Ja. Visst är Orexo en konkurrent?
Ja, de har en annan typ av behandling inom opioid, det stämmer, beroende. Ja, men här hör de också även att det här nya läkemedlet som får godkänt förhoppningsvis i höst, det kan också eventuellt användas i en helt annan sjukdom som är lite större dessutom. Så det fortsätter att hända intressanta saker i det här bolaget.
Tre aktier har vi gått igenom här nu som har en ganska brant stigning. Mm. Ditt andra bolag, det. Har den där stigningen framför sig, Fusion?
Det får man nog tro, för det här är också ett ganska litet bolag. Det är bara $700 miljoner i marknadsvärde, så det är litet och så spännande, tycker jag. Men det är klart, det finns ju risk i det här också. Det här, om vi backar bandet här lite, det här kallar vi för smart radioterapi, alltså smart strålning. Och då går det till så inom cancerbehandling. Man använder ibland strålning utifrån på kroppen för att liksom stråla en tumör i lungan till exempel. Men har man då metastaser runt om i kroppen så blir det väldigt svårt när de är på många ställen. Och nu har det kommit behandlingar som har, de är så avancerade läkemedel. Den ena änden kopplas ihop med en tumör i kroppen och den andra änden har en radioaktiv del. Och då finns det nu en behandling som Novartis säljer till exempel som heter Pluvicto. Den säljer jättebra inom prostatacancer. Men Fusion då, de har en...
Förlåt, vad gör den här radioaktiva
andelen? Den dödar cancern.
Ja, ja, då är
så att den kommer till rätt ställe och istället för att den sprids hela kroppen så släpps den där vid, vid cancern. Så det blir liksom en mer punktmarkering av cancern. Så...
Tänk vad man kan göra, Jonas.
Mindre biverkningar och bättre
effekt. Det påminner lite om Research, ett annat noterat bolag. Men det kanske var mer just programvaran till liksom själva strålkniven.
Ja, nu stod det still. Men ja, det där har att göra med strålkniven. Det här är alltså ett läkemedel som du injicerar i kroppen och som gör det här i kroppen. Så det är väldigt riktad behandling. Mm. Det finns något som heter Antibody Drug Conjugate som är en liknande behandling där man har en kemoterapi på. Men det här är alltså strålning. Mm. Men hur som helst, det här bolaget har en speciell typ av strålning som är väldigt, väldigt effektiv kan man säga. Och där har de en stor del av värdekedjan under kontroll så att de kan leverera de här produkterna. Och det är speciellt svårt. Så att, i höstas blev två av deras konkurrenter uppköpta. Så det är liksom det här ett bolag som är rätt på rätt ställe.
Det händer mycket väldigt inom det området.
Så att i april kommer det data från dem så vi får hoppas att den är bra inom prostatacancer. Mm. Samarbete med AstraZeneca och så vidare på andra produkter. Så att,
Nu har vi pratat om sammanlagt sex olika aktier och vi ska alldeles strax börja runda av. Men jag känner att vi behöver på något sätt adressera elefanten i laboratoriet här. Astra.
I laboratoriet?
Ja, jag tänker att jag menar, det är ett svenskt jättebolag. Varför väljer ni inte ut Astra? Vad har Astra i sin pipeline?
Ja, men Astra har ju väldigt mycket saker i sin pipeline och det är ett väldigt fint bolag. De har haft lite granna motvind i ett par studier den senaste tiden. Men vi tror, alltså, det kommer också vara ett fint bolag över tid. De måste investera väldigt mycket. Till exempel så har ju de ett samarbete på det här som jag var inne på nyss, det här Antibody Drug Conjugates. Men deras samarbetspartner Daiichi, de skrev ett avtal på sina nästa tre produkter fast med Merck istället. Så de kunde inte vara med och kriga om de här nästa. Liksom. Så att, det är ett bra bolag och det är jättefint. Liksom. Så att, det kommer säkert ta sig.
Johan, vad säger du? Ska man köpa Astra?
Ja, man får respekt. De har gjort en fantastisk resa och har bra förutsättningar att fortsätta. VD:n har gjort en strålande jobb, positionera om bolaget, skapa energi och självförtroende i bolaget och gjort stora framsteg. Så att det kan man säkert göra. Mm.
Hoppa på det obesitas-spåret gör de också, men de är en bit efter. Men de har ett samarbetsantal där, för de är också med på GLP.
Det finns ju otroligt mycket att prata om i det här området.
Jag tycker det är intressant att liksom de två megatrenderna som driver flera av de här bolagen, det är alltså att västvärlden, att vi äter för mycket, är sjuka på det, att vi blir för feta. Och sen så är det också vilken var den andra
diabetes.
Smarta spaningen? Nej, det
cancer.
Var
ja, det är alltid, cancer är ju sånt.
Droger, alltså det är två epidemier. Det är fetmaepidemin och det är opioidepidemin som vi behöver behandla.
Det stämmer. Men jag vill passa på att säga tack för att ni kom hit idag. Det var jättekul att ha er här. Jonas, vad händer i nästa börslunch?
Jo, vi är tillbaka igen på onsdag och då ska vi prata aktier såklart, men med bäring på makrotrender i världen med anledning av att amerikanska Fed lämnar ett räntebesked på onsdag kväll. Och utifrån det pratar vi aktier. Se oss igen då på onsdag.
Vi är tillbaka samma tid, samma plats.
Tack.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.